In the supermarket you have eggs class 1, class 2, class 3. And some are more expensive than others, and some give you better omelets.
That's the wrong information. Wrong information.
I didn't say that.
That's the wrong information.
Do you think I'm an idiot?
Wrong information.
Now look at me when I talk to you.
Your job is to tell the truth.
That's the wrong information.
Sillypodden är tillbaka. Patrik Syk sitter här, Patrik Bränning sitter där.
Ja, mitt emot varandra idag. Känns otroligt personligt. Jag tycker att det brukar sitta snett emot varandra. Ja. Så att om hela vårt samspel förändras idag så vet man varför.
Det är lite obehagligt att vara personlig med dig.
Ja, det är jobbigt att se dig i ögonen.
Ska sägas. Jag ska rätta mig själv.
Nej, är det sant? Har du sagt något fel?
Ja, det händer. Ja, det brukar vara en per avsnitt sådär. Men det här var ju så jävla dumt för att Lisandro López, som ju då ryktas från Benfica till Inter. Vi pratade om honom i måndags. Jag, Jönsson och Frida. Varpå jag då hade ju Lisandro López från, alltså Kim Källströms gamla lagkompis från Lyon. Den andra Lisandro López. Så jag satt och härjade om att han skulle in och liksom spela på kanten eller in i anfallet så där. Men det är ju mittbacken, eller i alla fall försvararen från Benfica, som ju Jönsson mycket väl sa var den som spelat ihop med Vigge i Barcelona, eller i Barcelona.
I Barcelona, det gick bra. Hur länge höll vi då?
Ingenting rätt i Benfica.
1.29 sen det startade inspelningen.
Vi adresserat det här som ni 72 som hörde av er till om det här lilla faktafelet.
Gillar annars tweeten någon skrev att ja, men sätt på Sillypodden, vänta på att Patrik Syk ska göra sitt första faktafel och du inleder hela podden i måndags med det är torsdag!
det också. Idag är det torsdag.
Idag är det torsdag.
Vi måste ju börja den här podden med det som alla pratar om just nu. Det
är Andy Carroll. Okay.
Ja, vi kommer till Andy Carroll också. Ja, men det gör vi. Men Alexis Sanchez till Manchester United och den här lönen, den här kostnaden är ju rolig för att den är så oerhört hisnande för en spelare med så kort tid kvar på kontraktet. Det är ju klart att det är lönen och den blir ju hög i sånt här läge när det är budgivning, inte om priset till klubben utan snarare om lönen han ska få. Ja, då sticker det ju iväg. Med sign-on-bonusar, med agentavgifter och så vidare och så vidare. Men det vi faktiskt har nu är att vi har någonting som börjar likna ett byte, Patrik.
Ja, och kanske, och kanske.
Kanske, kanske. Men dels ett byte, men också en kedja. Alltså Det här sätter ju igång någonting väldigt, väldigt intressant. För det börjar med Alexis Sanchez som ju kommer lämna Arsenal för Manchester United.
Kanske.
Vi såg, det till och med publicerats bilder nu från Adidas store på Oxford Street i London. Där det då ska finnas, ja, vi vet inte mycket om de här bilderna. Men alltså, allting talar för det. Alla liksom stora medier i England har ju rapporterats om. Även Arsène Wenger har sagt att det här mycket väl kan hända. Att det är nära.
Jo, men det som fortfarande återstår är ju om man ska tro uppgifterna att Arsenal ska hitta en ersättare. Eller inte Wenger var det som stoppade att det inte blev av redan i somras, att de helt enkelt inte hittar någon ersättare nu.
Nej. Och då ska de ju lösa Lemar då.
Ja, och nu ska de lösa Mkhitaryan då. Och det går ju bra från Uniteds sida, men då ska de övertyga Mkhitaryan, och de ska inte bara övertyga Mkhitaryan utan de ska övertyga en viss Mino Raiola.
Ja, precis.
Och få Mkhitaryan att ingå i en bytesaffär, och som Mino Raiola så fint sa häromdagen att det är inte Mkhitaryan som ingår i Sanchez-dealen, det är Sanchez som ingår i Mkhitaryan-dealen. Han måste ju liksom hävda den, så att de ska ju komma överens med Mino Raiola, och tills man kommit överens med Mino Raiola skulle jag inte slå fast att någonting är klart.
Nej, det är inte helt lätt.
Det är inte helt lätt.
Men vi måste prata om Alexis Sanchez och pengarna ju. Jag tycker det roliga är ju att United-supporterna är väldigt, väldigt defensiva inför den här rapporteringen. De tycker att det blåses upp, att alla värvningar till United alltid behandlas som att det är överpriser och så vidare. Och att när alla andra klubbar handlar så är det bara bra affärer. Jag håller inte riktigt med om den beskrivningen, om jag ska vara riktigt ärlig. Men sen finns det ju någonting också i att Manchester United är Englands liksom Bayern München någonstans. De är den största, mest framgångsrika klubben. Så det är klart att det kan finnas, i alla fall från supporterhåll och blogghåll och så vidare, en känsla av att man gärna vill trycka just Manchester United lite extra. Men det tycker jag man snarare ska se som en... fjäder i hatten.
Ja, men det är väl skitsnack också. Det var någon som skrev på Twitter att Manchester City aldrig alls får någon kritik för deras stora köp. Och det är ja, väl det enda man ägnat sig åt sen tjejkerna tog över City. Och det är samma Chelsea, de blev ju Chelsea med Roman Abramovich. Ja. Alla liksom hånar dem för alla den här liksom konstgjorda gödningen av den klubben. Så
United
det
blev ju faktiskt hyllade av Arsène Wenger. Eller han sa i alla fall att han hade respekt åtminstone för Manchester United, för de använder ju pengar de har genererat själva.
Ja.
Och det får man ju liksom ja, faktiskt ha respekt för.
Ja, men det är ju ett snyggt klubbbygge som har lett hit. Det är ju inte en Abu Dhabi PR-behov som har gjort att Manchester United kan betala 2 miljarder kronor för Alexis Sanchez. Och...
För det är 2 miljarder det handlar om.
Ja, och ska man då ta
man då
här...
ska slänga ihop alla pengar.
Ja, och det tycker jag verkligen man ska göra. Och det tycker jag att man alltid ska göra. Problemet är att det var någon som sa att, men det gjorde man inte med Van Dijk och sådär. Jag har inte kollat exakt i Van Dijk-fallet nu, men det är inte alltid man får reda på liksom agentfin och sign-on-bonusen och lönen och allting. Så att man har det på ett bräde och kan göra det. Annars är det ju relevant. Mm. Framförallt då Sanchez, när man vet, han är 1,5 år kvar på kontraktet. Det påstås att Arsenal ska få 388 miljoner kronor. Då vet jag inte om någon har värderat Mkhitaryan i det eller om det är någon som hittat på det. Siffran eller vad det är, Mirrors uppgift det här, så att man vet inte exakt om det verkligen stämmer, men den summan är ju så låg för att han har ett halvår kvar på kontraktet, annars hade han ju kostat betydligt mycket mer. Och då undrar man ju så här, men vart tar resten av pengarna vägen som han hade kostat betydligt mycket mer för annars? Jo, men han får ju en sign-on bonus på 222 miljoner kronor. Det hade han ju inte fått om han hade haft 4 år kvar på kontraktet och kostat en miljard, och hans agent får 110 miljoner kronor. Det hade han kanske fått annars också om han hade hetat Mino Raiola, men annars tror jag inte det heller. Och sen så har han ju då sin lön där på, ja, men 1,3 miljarder över 4,5 år. Den är ju vad den är liksom. Men, så det är väldigt relevant att redovisa allt, för att annars kan man ju höra, ja, men Zlatan kom till Manchester United gratis. Nej, det gjorde han ju inte. Man måste ju jämföra liksom hur mycket extra agenten får för att han är gratis jämfört med om du hade köpt en Aubameyang, om vi tar honom som exempel nu. Så att det är väl jätterelevant att lägga ihop allt. Det är bara att man alltid borde göra det om man har möjlighet.
Vi får väl ändå vara uppe på att det här är den 4 av 5 sannolikhet.
Ja, så, ja, absolut.
Eller är vi uppe på 5 av 5 redan?
Ja, alltså,
det är ju nästan så.
Ja, det är ju så. Men det intressantaste tycker jag är ju svängningen. Att han i somras, liksom, det var ju Manchester City då. Det har känts så hela hösten och det är allt som har liksom...
Och det var det långt in på det här fönstret också. Det var bara Manchester City det pratades om.
Och sen kom Manchester United och budade bort dem. För det är ju vad som hänt. Alexis Sanchez har inte tänkt om och tänkt att nu kommer de här uppgifterna. Liksom, och man förstår ju vart de kommer ifrån. Att, men han kände att i Manchester City det var lite mer osäkert med speltid i rotationssystemet. Och han kände att det känns tryggare att gå till United. Det är ju bara skitstäng. Han får ju mer pengar i United. Och då är frågan varför United är beredda att betala så mycket mer pengar. Och jag är helt övertygad om att en stor del av den förklaringen är för att Manchester City inte ska få Alexis Sanchez. Och Antonio Conte var inne.
Men de måste ju göra någonting. De andra klubbarna som det är ju Manchester United och det är ju Chelsea. Det är ju de två klubbarna i första hand som har möjlighet att på något sätt hänga på City. Ja. För varken Liverpool, Arsenal eller Tottenham är ju i position riktigt att göra det.
Ja, men så är det. Och Conte sa ju för bara några veckor sedan, eller någon vecka sedan, att vi kan inte låta City få alla spelare. Han satte ju press på sin egen klubbledning då, och nu ska vi återkomma till att de också har börjat agera på marknaden. Men det är ju en stor sanning, det är ju verkligen så. Och då kan man ju säga, men Manchester United, de behöver en ny anfallare tycker de. Och det är klart de behöver det eftersom Zlatan är skadad. Och det är väldigt osäkert om han kommer tillbaka. Objektivt sett, det är klart de ska köpa en anfallare. Ska de då köpa en Aubameyang från Dortmund eller en Alexis Sanchez från Arsenal, och i Aubameyang får de Aubameyang. I Alexis Sanchez försvagar de först Arsenal och i andra hand också Manchester City för att de inte får honom. Det finns ju otroligt många fler vinster på att ta Alexis Sanchez då, trots att han är en dyr 29-åring blir han ju ändå. Han kommer inte vara någon de kommer sälja med någon hisklig vinst om inte han går till Kina sen, utan det är ju någonting de ska få ut liksom sportsliga kvaliteter, men också tror jag försvaga Manchester City.
Det finns en tränare som gillar det där lite extra och försvaga en konkurrent.
Ja, så är det också, men just här så är det ju mer än mind games. Det är ju det är klart de måste, alltså de kan inte låta City som är så mäktiga redan kunna svepa in och ta Alexis Sanchez med ett halvår kvar på kontraktet utan konkurrens till en, för då hade ju inte summan varit så här hög. Den hade ju inte varit det. Manchester United har ju budat bort Citys erbjudande och var i läge.
Och de andra klubbarna har ju pratat om det där. Conte var ute och pratade om Van Dijk, just att han hoppas verkligen inte han går till City. Vi vill ha honom, alltså om inte vi får honom så hoppas jag verkligen han går, för att jag menar City köper allt annars. Allt som är liksom
Ja, det hade allt ju kunnat...
då är allting i City, då kommer alla andra vara helt ifrånsprungna. Ja. Så att det, klubbarna är väldigt, väldigt medvetna om det här, tror jag. Och det är så man arbetar. Mkhitaryan åt andra hållet då. Det här är ju en jättebra affär, tycker jag, för Arsenal.
Men verkligen, verkligen.
Nu får vi se hur mycket pengar det blir emellan. Om det blir några pengar överhuvudtaget, eller blir något sådär. Alltså det är klart det kommer handla om pengar åt båda håll. Jag menar, det är så mycket andra. Det är rättigheter till bilder och det är sponsorskap som ska sägas upp och kontrakt som ska köpas ut. Det är avancerade affärer liksom.
Raiola ska ha sin agent-fi, och den är ofta en... Från början räknar man en procentuell del av affären som man sedan räknar upp. Så att han vill ju ha en värdering på Vegetarian där också.
Precis.
Som ska vara hög.
Jag menar, vi kommer ihåg bara när Mourinho skulle skriva på för United. Hans klockdeal, ja, liksom drog ut flera dagar på tiden för att det var så svårt att lösa. United hade en klockdeal och Mourinho en annan. Liksom, och det här, de ska köpa ut varandra de här kontrakten också. Liksom, och det är avancerade affärer, därför, ja, tar det ofta tid. Och, ju större de är, jag menar, de blir inte mycket större än en Alexis Sanchez från Arsenal till Manchester United och en Mkhitaryan åt andra hållet.
Det är ju... Ja, och fattar Raiolas förhandlingsposition, och han vet att hela Sanchez-dealen hänger på att han accepterar att det här kommer hända.
Att han
också
är nöjd.
Ja, exakt. Så att han sitter ju rätt bra i sin lägenhet i Monaco nu och liksom ritar upp vad han ska kräva.
Mkhitaryan, som sagt, en sportsligt bra deal, tror jag. Jag tror att det är en spelare som Wenger vill ha. Det är en position där man inte är så stark just på, liksom, man spelar ofta högerytter. Man har sålt Walcott till Everton, vi kommer komma in på det om en liten stund. Det finns inte sådär jättemycket just på den positionen. Så att han skulle gå rakt in här, och det är klart att han är inte en lika bra fotbollsspelare som Alexis Sanchez. Men jag menar, Alexis Sanchez hade inte varit deras om 5 månader. Så att får man in någon som man kan skriva ett längre kontrakt med, ja, som dessutom är yngre än vad Alexis Sanchez är, ja, det är ju jättebra affär.
Ja, just eftersom man satt för några veckor sedan bara, men Alexis Sanchez är förlorad. Nu är det så här, ja, men kommer de få 300 miljoner kronor nu eller 150 miljoner eller vad man ens, man visste liksom inte riktigt vad en sån typ av spelare kostar med tal på kontraktet, eller ingenting i sommar, det var det man tänkte då. Nu förlorar man Alexis Sanchez, vilket känns ofrånkomligt, och det har verkligen varit det. Och så får man, som du säger, en ersättare som inte är lika bra, en lite annan typ av spelare, men som är den typ av spelare som är liksom på den nivån Arsenal kan värva.
Ja.
Och som kommer gå in och förstärka laget omedelbart. Det är klart att det är inte deras optimala lösning. Det hade ju varit att de fick ett långtidskontrakt med Alexis Sanchez, kunde välja om de kunde sälja honom dyrt eller behålla honom. Men där de står nu är det en jättebra lösning, så är det.
Dessutom så pratas det då om Aubameyang från Dortmund, som har varit på väg bort från Dortmund rätt länge nu. Och ändå liksom klamrat sig fast, eller de har klamrat,
ja, de har klamrat fast vid honom. Ja.
29 år gammal, han också är lika gammal som Alexis Sanchez, va? Kan skilja något år. Ja, vem som har fyllt och såna här saker, ja, jag är inte helt säker. Men de är ungefär lika gamla. Och det här är ju på ett sätt, det är klart de behöver en forward, men de har ju en Lacazette i laget. Men det är ju också en PR-förlust som de måste kompensera för nu när man har tappat Alexis Sanchez, som ju är deras klart största namn och ett av de största namnen i ligan. Så finns det ju ett PR-minus som man måste ta tag i, och att värva en Aubameyang kan ju hjälpa till med det också för supportrar och så vidare.
Ja, om det nu blir en Aubameyang, jag är lite sådär, det känns som han borde ha flyttat redan. Jag tycker att hans agenter, som ju är någon slags släktingar till honom, och jag har förstått det hela rätt,
pappa, va?
Ja, det är väl så, har skött det här så, alltså, han har vunnit skytteligan i Bundesliga, han har velat dra flera år, och det har ändå inte blivit någonting. En bättre agent hade suttit ihop det där. Nu har han gjort sig omöjlig. Han har liksom strejkat från 2 lagmöten där det andra skulle handla om hur de ska förbättra lagsammanhållningen. Det kanske är lite dumt.
Och ändå var han uttagen nu.
Ändå han uttagen för att, ja, han är så värdefull. Och vi får se om han spelar nu nästa match, för att om de inte hinner sig ihop dealen innan. Men Eli Kicker, som brukar ha bra koll på Dortmund här, de säger att det har inte kommit något bud ännu på honom. Och Dortmund kräver 70 miljoner euro. De kommer inte ta mindre än så. Nej. Så då får man se om Arsenal är beredd att lägga det, eller om det här är liksom ett sätt att försöka få igång snacket kring honom och verkligen göra honom het nu och få ut honom på marknaden. För liksom, det känns inte som det är så konkret ännu, och Arsenal känns med Arsene Wenger som den typen av klubb som liksom inte, de går inte runt den där gröten så länge, utan de lägger sitt bud eller så gör de det inte. Det är väldigt no bullshit där, har det varit tidigare i alla fall. Så att vi får väl se om de verkligen kommer knipa honom nu i januari. Men samtidigt, för 70 miljoner euro och med den PR-segern du pratar om som de är i desperat behov av, då känns det väl som det finns en relevans att göra det, samtidigt som det känns som Wenger har haft ju ett enormt förtroende för Lacazette och man vet inte riktigt hur han resonerar där, och med tanke på att de höll kvar Giroud, och ja, det, ja, jag är inte övertygad än, det är ju inte.
Nej. Men det har ju då i svallvågen här också då ryktats om ersättare till Aubameyang, ja, i Dortmund. Därför att nu är vi ju igång med en riktig karusell här. Och då är det Chelseas Batshuayi som det pratas om. Batshuayi som ju vill lämna och som Chelsea vill bli av med. Han har ju inte fått någon kärlek överhuvudtaget, ja, från Conte. Trots att han har gjort det rätt bra när han, ja, inte alltid, han har gjort några riktiga plattmatcher också. Men gjort det helt okej de gångerna fått hoppa in och satt några mål. Och vi vet ju att det är en spelare med kvalitet och skulle säkert kunna få fart på grejerna i en annan miljö.
Och det känns inte alls orimligt. Och den typen av miljö också som ofta kan få fart på fotbollsspelare som kanske framförallt har självförtroendeproblem. Men det är kul den här karusellen som någon noterar på Twitter då, som är, alltså Chelsea säljer Batshuayi till Dortmund så de kan släppa Aubameyang till Arsenal eventuellt då. Mm. Så de kan ersätta Alexis Sanchez som ska till Manchester City bara för att Chelsea själv ska kunna ersätta Batshuayi med
Andy Carroll.
Andy Carroll. Ja. Det vore ju fantastiskt. Då blir man lycklig.
Ja, verkligen. Det finns också då rapporter som menar på att Dortmund vill ha Giroud som en del av Aubameyang-affären. Så att det finns många trådar där.
Men Aubameyang, sen får man väl se också, Dortmund måste ju ha in en ersättare, precis som Arsenal absolut vill ha in en ersättare när de släpper Sanchez. Det går ju inte att tvivla på, för att de har ju tvingats lita på Alexander Isaks senaste matchen. Och jag tycker att det är hårt att avskriva Alexander Isaks framtida förmåga att vara en startspelare för Dortmund, för det kan han absolut bli. Men han är ju fortfarande lite för ung för att vara deras första val, som det enda de har. Så att de måste ju få in någon ny också innan det där. Så den här karusellen.
Men ja, och Batshuayi låter ju, alltså det känns ju som det skulle vara en väldigt en rimlig värvning, om vi säger så.
De har
alltså,
Batshuayi,
det finns mycket Giro, logiskt i det.
Ja, Batshuayi, Giro eller en kille från Krasnodar, Stepanov, eller jag tappar namnet på honom nu. Så det påstås då enligt tyska uppgifter, de som brukar ändå, som man brukar kunna lita lite på, att det är de tittar på. Och rent kortsiktigt, för att få in en ersättare i januari, så känns det ju som namn som finns på marknaden. Så att,
och Sork brukar ju vara rätt bra på sina värvningar.
Ja, och även på de lite, ja, äldre, kanske inte så lyckade.
Andy Carroll som sagt.
Ja, det är
härligt. Och det här intresset verkar ju verkligen vara på riktigt.
Ja, det är Johnny Evans och det är Andy Carroll man snackar om just nu. Ja. Man blir glad.
Men, och vi har ju haft den här konversationen förut om att, ja, alltså Andy Carroll hade gjort, alltså i vilken klubb i världen som helst, så hade det funnits en plats för honom.
Ja.
För att som plan B, i matcher där du inte får ut det du vill, du ligger under, du behöver förändra en matchbild, du måste ha liksom trafik framför kasse, om vi ska använda hockeyspråk, ja, då finns det ju fan ingen bättre. Alltså. Det finns ju ingen som är så svår att tas med i luftrummet som Andy Carroll.
Giroud som har varit het i år också.
Ja, han har också varit väldigt bra. Men, ja, men Andy Carroll i, alltså dels som bara referenspunkt, ja, att, ja, att skicka upp en boll på. Han förlorar ju ingenting. Sen bidrar han inte med så där jättemycket annat i spelet. Han gör sin cykelspark då och då. Och sådär. Och han har ju hyfsade fötter. Men han är rätt långsam. Och så. Men som rollspelare, ja, så skulle han ju gå in i vilket lag i världen som helst. Kalle brukar alltid framhålla det här som, man skrattar gärna åt Andy Carroll och han gick för stora pengar till Liverpool och sen så blev det fiasko där och så vidare, och så han skadade hela tiden. Men just som rollspelare så finns det ju få i världen som kan utmana honom på just det han gör.
Ja, så är det ju. Ja, och det känns som, alltså, om man tittar rent statistiskt nu i West Ham, så har han ju ungefär samma nivå som han hade i Newcastle om man tittar mål och sådär. Sen hade han ju en exceptionell tid tillsammans med Joey Barton där, när han fick en av ligans bästa passningsfötter. Det går ju inte att komma ifrån. Men han är ju, som du säger, en extremt bra rollspelare. Sen är det ju den typen av rollspelare. Han är ju så snäv i sin roll, så att det finns inte alltid plats för den i ett topplag. Att det är inte den killen du har som din startanfallare kanske, eftersom han...
Nej, och om han... Det förutsätter ju att han kan acceptera den rollen i en hierarki. Och det kan han ju inte göra i ett West Ham.
Nej,
men i ett Chelsea så skulle han väl mycket väl kunna göra det.
Ja, men han borde ju kunna göra det. Och det känns som han varit i West Ham nu liksom för att vara den nummer ett anfallaren. Det måste ändå varit ambitionen. Men nu är han 29 år, nu vet han, nu är det sista kontraktet. Nu är det liksom, nu, det är klart, det borde ju vara lockande att gå till topplag då, och som du säger, vara den inhoppande, den kriga för att försöka starta matcher och vara den som ska förändra i slutskedet. Det borde han ju kunna lockas av, tycker man, samtidigt som det blir en viss lönejustering då också. Men man landar ju återigen i det här, det har vi pratat ganska mycket om i Chelsea. Vad vill de? Vad är framtidens Chelsea? Vad är det för fotboll de strävar efter? Men City har byggt i flera år mot en spelmodell och en filosofi som de
och ett världsherravälde.
Och ett världsherravälde har verkligen haft en långsiktig ambition. Vi ser Manchester United, jag vet inte exakt vad José Mourinhos långsiktiga spelstrategi, jag tror inte att han har ett spelsystem på gång som ska revolutionera fotbollen på något sätt. Jag tror inte han är den ideologen, men däremot så bygger han ju ett vinnande lag väldigt målmedvetet. Chelsea känns ju som, fortfarande som de står och famlar med de värvningar de gör, och man vet inte riktigt vart det är på väg.
Och vart ska Andy Carroll?
Ska Andy Carroll bara vara liksom en nytt inhopp ett halvår nu som liksom alternativ till Morata, eller finns det en längre plan för honom? Alltså, allt det där känns ju väldigt, väldigt otydligt om man jämför med Manchester City som kan backa från Alexis Sanchez för att de tycker att han är för dyr. Manchester United som går in väldigt tungt i Alexis Sanchez för att försvaga Manchester City och få in ytterligare en pusselbit i liksom det här anfallet när Zlatan försvinner. Och, ja, det, man förstår de andra klubbarna. Jag förstår ingenting av det Chelsea gör.
Nej,
även om man kan förstå ett behov av Andy Carroll på kort sikt, absolut. Men jag förstår inte klubbbygget överhuvudtaget.
Nej, det är svårt. Ja. Det är svårt och jag tror, man undrar ju också hur det här påverkar spelarna i laget, för att vet de? Jag är inte så säker på det. Jag tror att de också ställer sig frågan, du vet, på träningen så här, vad fan, har du hört något eller? Vet du om Conte blir kvar efter
sommaren? Ja, så är det definitivt. Det är klart det snackas.
Och det där måste ju liksom påverka, tänker jag, allting. Och så är det klart att vi vet ju att det inte är Conte som värvar spelare. Och vi vet också att Conte har varit i konflikt med klubbhierarkin kring en del spelare.
Ja. Och ingen vet riktigt vem som värvar spelare heller. Alltså, det är inte solklart.
Sportchefen har ju fått gå, alltså, ja. han som var ansvarig tidigare. Nu är det ju hon, vad hon nu heter,
Marina Grachowska.
Precis,
ja, typ.
Det är i alla fall hon som står vi liksom och poserar med, eller gjorde med Ross Barkley. När han liksom, ja, med bilderna, PR-bilderna när han skriver på och står med tröjan och så vidare. Då är det hon som står där. Och är det hon, vem fattar beslut, alltså vem, ja, det är klart det finns ett nätverk av scouter och det finns liksom en organisation för det, men det är jävligt oklart alltså.
Ja, väldigt, väldigt oklart.
Och det finns ju också en, precis som det gör i, inte alls precis som det gör i Arsenal, men på ett annat sätt så finns det ju en maktkamp inom Chelsea som pågår hela tiden där. Där bland annat hon, namnet som jag tappade nu igen, ingår i, men som handlar väldigt mycket om vem som står närmast Abramovich. För det är han som fattar. Han har ju veto i alla frågor, ja, om han vill. Sen lägger ju inte han sig så där jättemycket längre. Han gjorde ju mer ett tag där när Shevchenko värvades till exempel. Men det är otydligt, känns det som, med Chelsea just nu.
Och sen så var det någon Chelsea-supporter som hade någon diskussion med som hävdar då att den ambitionen eller strategin på lång sikt har varit liksom att bygga ett lag som ska vara i toppen men strax där bakom och vara vinstgivande ekonomiskt och sådär. Och det kan man väl, ja, absolut, då köper
det. Är
det
där de är nu.
Ja, men hur ser Eden Hazard på det? Hur ser Courtois på det? Mm. Det är den typen av spelare som accepterar att vara en klubb med de ambitionerna, det tror jag absolut inte. Och då, så var kommer ju de försvinna, och kan det då vara en klubb, jag tror inte du kan ha den ambitionen som en klubb, du kan inte ha uttalat ambitionen att du ska vara strax bakom, och jag tror inte att de har det heller, för att det går liksom inte att bygga en fotbollsklubb.
Nej, jag tror inte att ambitionen är, jag tror inte att ambitionen är där, men jag tror att ambitionen är att de ska vara en vinstgenererande produkt.
Det tror jag också.
Och det är väldigt få klubbar faktiskt som lyckas stanna kvar i toppen och samtidigt vara vinstgenererande. Det är ju typ bara Manchester United och
Arsenal.
Ja, Arsenal har ju inte då varit i toppen,
nej,
utan varit där
toppen,
strax bakom.
Men, ja, men de har hängt kvar i Champions League väldigt, väldigt länge.
De hängde kvar i Champions League väldigt länge och fick då också väldigt bortskämda ägare som kände att man kan lyckas med det här utan att investera så mycket. Och det ser vi ju nu hur de har halkat efter på grund av den här strategin. Men också en manager med en liten övertro på sin egen förmåga att bygga om det här laget konstant hela tiden med spelare som man då inte hämtar från toppskikten i större klubbar i Europa, utan som man hämtar på andra nivåer och sen utvecklar. Och det, någonstans så har ju hans förmåga att göra det här också sjunkit de senaste åren. Det känns, det pratas väldigt mycket om att det finns ganska lite struktur på Arsenals träningar. Det är inte så engagerat som det var en gång i tiden, och jämfört med andra klubbar så jobbar man inte lika hårt på olika liksom detaljer på Arsenals träningar och sådär. Ja, och det berättar ju någonting om Arsène Wenger och vad han är på väg att lämna efter sig.
Ja, och det säger väl sig självt också. Om man är så länge i en klubb, kan du vara lika hungrig längre? Alltså, det vore ju sensationellt om du var det. Två, har du hängt med i utvecklingen? Finns det verkligen så mycket tid för att liksom hela videoanalysen som kommit och allt det där, Arsène Wenger är så hungrig och så ambitiös och har så mycket tid så att han liksom hänger med i allt det där, i senaste de nya tränarna som kommer in med nya metoder, nya tankar. Alltså, det är som i vilken bransch som helst. Sitter du som företagsledare, du gör ju inte det.
Men jämför med en Conte eller en Pep Guardiola eller en Klopp just nu då, som ju har den där intensiteten i sig själva på något sätt. Man ser den verkligen. Det har ju pratats om det här, Klopp eller Bovac är ju hans assisterande, som har den här pärmen med 450 olika övningar eller något sånt där, som de har då tagit fram exakt för varje tillfälle, inför varje motståndare och för varje spelare och för utveckling och sådär, som är super, som de har jobbat med liksom under flera år och som de är jätte och det känns som att när man lyssnar på rapporterna från Arsenals träningsanläggning så är det mest att man går ut och gör samma sak som man har gjort tidigare.
Ja, och det kommer ju Klopp också göra om 20 år, om han håller på fortfarande. Då kommer han göra som han gör nu förmodligen. Men kommer han förmodligen inte lyckas brinna lika mycket. Alltså det måste ju ofrånkomligen bli så. Sitter du på samma stol här på Aftonbladet i 30 år, så är jag ganska säker på att du kanske...
Fan, jag är redan där, Patrik.
Nej, jo, det är sant faktiskt. Jag jävlar har säckat ihop. Det tog ett par år bara.
Nej, men,
du skrattar alltså, ändå.
De här bilderna från Bayern München när Pep Guardiola tog över dem, och de precis hade vunnit Champions League, och det första han gör på träningen, springer runt och skriker åt folk och drar i dem. Nej, du står fel, och här ska du stå. Avbryter spelet mitt liksom under två mål, bara fan, du står felplacerad, och liksom så intensiv liksom, för att det är hans idé, och det är liksom det känns inte som Arsene har det längre. Helt enkelt. Men vi behöver inte övertyga Arsenal-supporten om att det är dags för Arsene att göra någonting annat. De är way ahead of us i det. Vad ger du för trovärdighet på Carroll förresten? Det där vi börjar.
Alltså det går ju inte att blunda för det. Det går ju fan inte att göra det. Sen känns så konstigt, men ja, varför inte? Alltså, det, ja.
Ja. Jag hoppas att det händer.
Ja, det hade varit roligt. Bara presentationen. Det är en tröja jag är sugen på i så fall. Mm. Men ändå säga. Ja. Kommer säkert få något märkligt nummer också.
Inter har varit på spelarjakt den här vintern, kan man verkligen säga. De hänger ju med där uppe i Serie A och känner ju att de är en eller två bra investeringar från att ta sig tillbaks till
en eller två billiga investeringar också.
Och utmana om någonting. Nu handlar det om Daniel Sturridge som de är intresserade av. Daniel Sturridge som har sagt att han vill lämna. Liverpool har sagt att de kan tänka sig att släppa honom. Han behöver ju speltid om han ska ta sig till VM. Han är ju fortfarande en del utav VM-planerna, det är jag helt övertygad om, men han behöver ju speltid för om han ska kunna göra något avtryck där. Och han har nog insett att så länge Klopp är kvar i Liverpool så blir det ingen framskjuten position för honom i det där anfallet.
Ja.
Det är liksom en helt fel spelidé för honom. Och varför inte Inter?
Ja, varför inte, det är väl den stora frågan. Det känns, ja, men Inter är ju verkligen på jakt efter en budgetförstärkning nu. Det känns som de vill bredda laget och chansa lite. De har ju ryckt i Delofeo och andra, typ den typen av spelare som är i storklubbar men inte får någon speltid och som kan få kanske få ett lånekontrakt på kort sikt. Men om det är som du säger att när Sturridge inte ska tro på att någon speltid under Klopp, varför ska han då gå till Inter på ett halvårslån, komma tillbaka till Liverpool i sommar? Vill han spela inte längre än så, vet jag inte heller om det är det som lockar Daniel Sturridge. Jag skulle hellre, om jag han gör en Theo Walcott-flytt och hitta liksom ett lag på nivån under i England. Och, för där skulle han ju kunna bli en, liksom en stor anfallsstjärna. Den potentialen har han ju ändå i sig fortfarande. Det hade jag gjort om jag var honom, istället för att bli en interchansning på kort sikt.
Ja. Sen är ju frågetecknen är ju alltid kring hans hälsa också.
Ja, det, absolut.
Man vet ju inte om han går sönder.
Men det finns gott om klubbar som är beredda att chansa med
ja.
Det.
Ja, det gjorde det tror jag också. Vi får se. Sen... det är ju klart, Inter, det är ändå, det finns ju någonting som lockar med klubbnamnet liksom.
Ja, så är det.
Gör han en bra vår i Inter så höjs ju hans aktier mycket mer än om han gör en bra vår i West Bromwich, ja, eller i Newcastle.
Ja, och han kan väl ha
det, Southampton.
Ja, ja, det är väl den ambitionen han ska ha också, men om man ser rent krasst objektivt på det, som jag var hans agent, skulle jag inte, jag skulle inte tro att han kommer spela i Real Madrid en vacker dag, utan jag skulle snarare försöka få en snygg avslutning på det här, om man får vara så krass.
Ja. Inter också med nya försök då på Rafinha från Barca, lånade, har ju liksom den förhandlingen höll på rätt länge, ja. Det kändes som den brakade ihop, men nu ska de göra ett nytt försök att få till en lånedeal då. Det handlar om ett lån med köpoption på 35 miljoner euro som skulle då bli aktivt i sommar. Ja, vi får väl se ifall Barca kan tänka sig att gå med på det här.
Ja, vi kan väl gissa att det inte är lite FFP-bakbundna efter sommarens utsvävningar. Så att, det är väl känslan.
Det är definitivt känslan. Fan, man skulle vilja någon gång att de fick spela tillsammans ju, bröderna Alcantara.
Ja, har de inte gjort det då?
Ja, men de var ju i Barcelona i ungdomslaget, ja. Men han stack ju så tidigt, Thiago. Jag vet inte ifall de någonsin spelade ihop i A-laget.
Det kan de ha gjort.
Kan ha gjort någon match.
Ja, Thiago lirade där ett tag. Så det är ju frågan om Rafinha, va? Ja, ja, nej, jag vet inte.
Ja. Ja, vi får se.
Thiago, ja. Vilken spelare det var.
Ja,
verkligen. Är fortfarande på sätt och vis, men ja, man hade större förhoppningar där.
Ja, men han har ju gjort det. Han är ju Bayerns bästa spelare när han spelar, tycker jag.
Ja, men han är, vi hade, man, där var nya Xavi, tänkte man.
Ja, jo, absolut.
Ja, han är bra, det är inte det jag säger. Men fan, man tänkte att det skulle vara nästa stora
mittfältare. Har inte de en kusin också? Som spelar typ någonstans i Spanien.
Nu är du ute på svag is här igen.
Ja, det bjuder jag på. Fler som vill bort från Liverpool är Mignolet, som verkar ha tappat första positionen där som målvakt till Karius. Jag tror att det är för att Liverpool känner att de inte har tillräckligt bra målvakter överhuvudtaget. Det är lättast att göra sig av med Mignolet, som är den äldre utav dem och som också kanske har ett lite högre marknadsvärde än vad Karius har just nu. De har ju också en Danny Ward där bakom, så de har egentligen tre målvakter som skulle kunna,
som är jämndåliga, kan man säga.
Som är jämndåliga, ja. Exakt så. Och det pratas om att det ska investeras i en målvakt i sommaren, och då att det ska liksom då värvas en dyr målvakt för en gångs skull.
Dyr tysk målvakt.
En dyr, ja, kanske en brasiliansk målvakt. Eventuellt, ja, vi får se vad det blir. Det finns mycket rykten om det, är både Oblak och det är Alisson som det pratas om. Jag har svårt, tror inte att, det beror lite på hur PSG agerar,
ja,
tror jag.
Herregud.
För de kommer välja målvakt först.
Du tror det ändå?
Ja, så är det.
Ja, det är väl ingen målvakt som går till Liverpool för att de spelar så fantastisk fotboll kanske. Det är lite svårare att övertyga mig där.
Ja, verkligen. Då blir det ju att plocka fram plånboken.
Ja, så är det.
Men Mignolet, och det pratas om Napoli där som skulle vara intresserade. De har ju värvat målvakter från Liverpool för.
Men hitta, det är intressant. Det är väldigt många rykten Premier League till Serie A. Trots att det liksom, det har hänt en del på senare år, det har blivit mer frekvent, men det är inte det vanligaste karriärsvägen trots allt, så ja, spännande.
Walcott är klar för Everton.
Ja, man blir glad, blir man. Såg han glad den var presentationen?
Ja, men han såg glad ut.
Han såg genuint glad,
ja,
ut.
Faktiskt.
Han såg, ja, såg inte Aaron Lennon glad ut, utan han såg verkligen glad ut.
Om ni inte har sett Aaron Lennons presentationsbilder för Everton, så ska ni googla dem nu. Ja. Det ser ut som att han vill vara alla andra ställen på jorden,
ja,
förutom just där.
Fantastiskt.
Men jag tror, och det här kan nog bli bra för Theo.
Ja, det tror jag också. Men det är också, man landar ju hälsan ofta med de här, när vi pratar om Sturridge också, att säga, men om man håller och det finns medicinska grejer och sådär. Men ibland så är ju liksom ett miljöbyte en lite annan typ av träning, kanske en annan filosofi. De har ju olika sjukgymnaster och olika sätt på att se på belastning och vilken typ av rehabilitering du ska ha. Så ibland kan ju det förändra karriärer trots allt.
Absolut.
Och ja, men speltiden, en spännande klubb trots allt, i problem. Han kommer falla möjligheter, han har en stor potential fortfarande. Ja, jag
han är fortfarande
jätteglad.
Bara 19 år gammal.
Ja, exakt. Det är han och Bojan Krkić.
Det är också roligt att han,
det är obehagligt att han åldras. Det gör ont i mig. Det är ju en stor talang för Walcott. Det är ju, ja, det man tänker fortfarande.
Jag, under ett par månader i mitt liv en vinter, så befann jag mig i Rwanda, huvudstad Kigali, och där,
som man gör.
Ja, som man gör. Och det här var alltså vintern 08-09. Och där är man helt tokig i Premier League. Alltså det är det största som finns där nere. Och alla de här bussarna i stan, det är såna här minibussar. Alla har då ett fotbollstema. Eller ja, de flesta i alla fall. Och då har du liksom ett antal Chelsea-bussar, ett antal Arsenal-bussar, lite Manchester United, någon Liverpool.
Väntar man på sin buss då liksom?
Nej, men de går ju till ett ord, det beror på vart man ska också. Ja. Men så kom jag ihåg att då fanns det en Theo Walcott-buss i Kiel. Han hade precis slagit igenom då, så att det här var alltså 08 och han är född
89,
så han var 19 år gammal då och hade sin egen, allting i den här bussen var Theo Walcott. Det var liksom ett stort porträtt på honom på hela sidan. Det stod Theo liksom i fronten.
Och punka på höger framdäck.
Ja, precis. Ja, men man kom in och det var liksom, det hängde bilder på Theo Walcott från backspegeln och liksom.
Ovanligt.
Ja, men det var liksom verkligen så. Och det här var ju inget ovanligt. Men jag tror att han var... Ja, det kan ha funnits liksom någon Drogba-buss och sådär också. Men det var liksom, annars var det klubbar liksom som var temana. Men så fanns det då en Theo Walcott. Så stor var han som 19-åring.
Varför har vi inte det i Sverige? Varför finns det inte en Nisse Johansson-bussen, Emil Salomonsson-bussen?
Känns ju oerhört göteborgskt.
Krimrapti-buss. Ja, det finns ju en glänspårvagn såklart. Men ja. Jag vill ha liksom jag vill gå in i en buss tapetserad.
Ja, för det här är ju det
med,
som...
Liksom.
Det här är ju så det är.
Ja, ge mig det. Björn Westerholm-bussen.
Det är också bussarna, företrädesvis de bussarna som åker då till fotbollsdistriktet Nyamirambo, där de unga bor och där alla fotbollsspelarna som bor i Kigali, det är en rätt stor stad. Alla bor i Nyamirambo, det är där sportbararna ligger och det är liksom fotbollskvarteren. Ja, det funkar inte riktigt som här. Men,
jag gillar vad jag hör.
Ja,
ge mig ett fotbollskvarter också för fan.
Det är kul. Ja,
men inga fotbollsbarer, herregud.
Nej, men om de är som de afrikanska.
Ja, okej, hur är de afrikanska?
De är roliga. Nej, men då är det vädret är lite bättre där, så att,
jaha, är det varmt där?
Det är varmt och skönt, ja, där. Så att
jag gillar afrikanska
liksom också. Inga väggar liksom, utan, eller de afrikanska, de centralafrikanska.
Tack.
De jag har,
vi får snäva in det lite
relation i alla fall till. Jag tror att det ser ungefär liksom så här lite ganska likt ut på många håll faktiskt.
Ja.
Men det är ofta inga väggar. Det är en TV och det är liksom, det är som 90 pers som ska titta på den här TV:n då, för att många får, även om man har TV hemma, så får man inte in de här kanalerna på sin egen TV, utan man går då till sportbaren och alla står med sin tröja på sig, och det kan vara ganska hetsk stämning då också om det är två storlag med mycket supportrar i de här lagen. Det är ju väldigt mycket Chelsea och mycket Arsenal som är.
Mm. Du beskriver ungefär en sportbar på Rhodos i Grekland skulle jag säga. Då är det också, det ligger liksom en pool, det är helt tomt vid poolen. Det är inga väggar, det är en TV, det är hög volym. Sen står det 400 britter runt baren. Skillnaden mot i Afrika att ingen har någon tröja på sig.
Precis.
Hetsk stämning är det dock.
Ja, hetsk stämning, det kan ha sina fördelar det också.
Ja, vidrig plats. Länge sedan jag var där dock, ska undersöka.
Emerson Palmieri, Romas ytterback till Chelsea för 20 miljoner euro. Det känns som att de har gett upp Alexandro spåret Juventus som nu har gett sig på Romas ytterbackstället. Och Roma som ju behöver sälja spelare för att kunna bygga om det här laget till sommaren, och som ju både har ekonomiska bekymmer och dessutom balanserar på en FFP verklighet som...
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Skiljer sig lite grann från i alla fall de större klubbarna.
Ja, jag har inte sett det där riktigt själv, så att du har ingen källa nedskriven. Jag antar att du inte har den i huvudet. Brukar du sällan ha?
Nej, jag brukar ju mest... jag läste den nog på... Ja, jag brukar... Calciomercato.com
kanske. Ja, det ringer några varningsklockor här liksom. Det här Conte och klassiskt och de behöver en ytterback och då kan han från Serie A. Så att, ja, vi får se.
Ja. Den här däremot från Marca, ja. Det här är så jävla rolig. De har drar ju på stort här.
Ja.
Real Madrid har liksom nu... Jag vet inte om de har sparat pengar eller vad de har gjort, men de har liksom så här tagit sats för en ny galaktik och våg verkligen. Att inom de närmsta transferfönstren här så ska man byta ut hela sin BBC där framme plus lite andra delar av laget. Och det är liksom Ronaldo, Benzema och Bale ut. Och in ska istället då Neymar, Hazard och Lewandowski. Det låter billigt tycker jag.
Ja, men det låter inte ogenomförbart, det skulle jag inte säga. Lite pengar emellan så. Ja, men de ska ju göra sig av med Ronaldo, Benzema och Bale snart. Det är ju ofrånkomligen så, om man ser till ålder och sådär. Och rent krasst så borde de ju sälja Ronaldo nu. Nu har han ju fallit i form. Han kan absolut nå samma nivå igen, men under en kortare period. Det ifrågasätter jag inte. Men ska du ha betalt för honom så känns det lite som sista chansen nu. Han har också börjat krångla själv, vill ha ett nytt fett kontrakt. Det finns goda möjligheter. Han har jättebra marknadsvärde. Det är liksom, ja, varför inte om det går? Och Bale har ju inte fått den utväxling de hoppades på. Benzema kommer gå när Ronaldo går, tror jag. Ronaldo gillar Benzema, det är för Benzema spelar så mycket. Ronaldo funkar väldigt bra tillsammans med Benzema också. Så att jag är den första att försvara Benzema. Men,
ja, men Ronaldo behöver ju en lojal kille till i anfallet. Som,
ja.
som jobbar och sliter åt honom.
Ja.
Och som då kan låta sitt eget ego stå tillbaks lite grann för att släppa fram Christianos som ju tar lite plats.
Lite plats.
Det är gott.
Ja, nej, men det har ju Benzema gjort förtjänstfullt. Det har ju fungerat extremt bra. Man kan ju, ja, men Benzema gör för få mål. Ja, men Real Madrid vinner 2 Champions League i rad för att Ronaldo fungerar så bra ihop med Benzema. Så att, ja, han har ju en stor del i det också. Tveklöst så. Mm. Ja, men de ska ju, sen är frågan om Lewandowski är en långsiktig ersättare. Han känns lite till åren också för att vara det kanske. Men Hazard tycker jag absolut att de ska plocka. Jag trodde att de skulle göra det tidigare. Så att det är lite förvånad över att de inte gjorde det. Och Neymar är ju spännande det där. För att han var ju ouppnåelig när han var i Barca. Och trots att han nu är världshistoriens dyraste fotbollsspelare så känns han ju närmare Real Madrid när han spelar i PSG. För att man i sin egen uppfattning av fotbollsvärlden inte tycker att Neymar kan avsluta eller spela på toppen av sin karriär i ett PSG i Liga. Utan det ska han ju göra i ett Barcelona, vilket inte kommer att hända nu, eller i ett Real Madrid.
Mm.
Så att det är ju någonting som kittlar. Och,
vad kostar Neymar om man ska köpa honom, säg, inte nu till sommaren, men om, när han har fått göra 2 år då i PSG och har då rimligtvis 2,5-3 år kvar på kontraktet.
Ja, för de som kritiserar oss för att inte lägga ihop summorna tidigare, så de har ju räknat ut att han kostar 5 miljarder för PSG investering när de tog honom nu. Om man ser att marknaden springer iväg 2 år till, då borde ju köpesumman, om det var 2 miljarder nu, om han presterar på samma nivå, då borde den vara uppe på 3-4 kanske, 3 miljarder, ja, något sånt. Så att, och så
om någon gör det, ser det i Real Madrid. Jag tror att det stör dem att de inte har världsrekordet längre.
Ja, absolut, herregud. Det är jag övertygad om. Det var ju förklaringen.
Det här är ju vad Real Madrid gör.
Ja, ja.
Liksom, historiskt så är det ju de som har den här typen av rekord.
Ja,
de är ju världens största fotbollsklubb. Det är ju deras självbild.
Så är det, och de är ju behov någonstans av att slå det där rekordet också, eftersom de behöver förstärka sitt lag. Det är ju verkligen så. Och de har vunnit 2 Champions League i rad. Om de får ut maxprestationer av det här laget igen, så kommer de garanterat kunna vinna Champions League i år igen. Kanske redan i år. Men om man tittar på åldern, Cristiano Ronaldo, det kommer ofrånkomligen gå ut för snart. Så är det ju, han börjar verkligen bli till åren. Karim Benzema, då bör du ersätta honom också. Du skickar Ronaldo. Gareth Bale, sälj honom medans marknadsvärdet är högt.
Sälj honom till England.
Ja,
du,
men
får
ju
det. Pengarna,
du får ju,
för
du får ju verkligen pengarna för det. Finns ju, du, sälj Gareth Bale, köp Eden Hazard. Alla gör ju det bytet. Det är klart man vill göra det. Och det har de verkligen möjligheter att göra. Det är helt övertygad om. Framförallt i den position Chelsea är nu. Och alltså, ja, kör. Jag älskar det här riktigt. Jag skulle tycker det är bara åka.
Även Harry Kane och Icardi nämns i den här artikeln då.
Ja.
Det är också 2 billiga killar.
De sjätte Dybala i alla fall den här gången.
Ja, den här gången.
Ja.
Just Icardi tror jag i och för sig man skulle kunna få loss.
Ja.
Jag tror att Harry Kane blir svårare.
Ja, det beror på vad Harry Kane vill. När Harry Kane går upp till Tottenhams ledning och säger, nu har jag gjort mitt för den här klubben.
Ja.
Jag är den bästa målskytten i Premier Leagues historia. Nu vill jag gå till Real Madrid. Det är en dröm som ingen kan ta ifrån mig. Då kommer Tottenhams källa Harry Kane, det gör tycker de också.
Ja, och då får de Neymar pengar för honom.
Ja, då kanske han blir världens dyraste anfallare. Så alla nöjda och glada.
Ja, man gjorde ju precis det med Gareth Bale.
Ja.
Beroende på om man frågar.
Ja, och ja, så är det ju. Och sen, och hur ska de ha råd med alla de här dyra värvningarna? Ja, men alltså Harry Kane skulle ju ändå inte få Cristiano Ronaldo-lönen. Det tror jag inte. Jag tror du skulle kunna göra vissa besparingar där. Så att ja, Gareth Bale också bra betalt. Benzema också bra betalt. Får en bra penning för Gareth Bale om du säljer honom. Skulle få en bra peng för Cristiano Ronaldo. Kanske inte lika hög nu när PSG inte har behov av att köpa just honom kanske. Men ja, nej.
Ett dragt byte.
Ja, ja, det tror jag inte PSG skulle gå med på direkt.
Det tror inte jag heller. Vi tar frågor nu då. Vi fått en massa som vanligt. Henrik Hall undrar, svara gärna på vilken position Thomas Lemar spelar på. Han ska ju ersätta alla spelare i hela världen. Sanchez, Coutinho och nu Griezmann. De spelar ju på tre olika positioner. Ja, det stämmer bra. Men, alltså som han har spelat i Monaco, så är det ju som vänsterytter. Eller till vänster i tremannaanfall i franska landslaget väl?
Ja, sen är han ju en sån spelare. Jag läste faktiskt en ganska lång text om honom i en fransk tidning. Han har ju presenterats som en vänsterytter nu för att han står uppskriven så är det liksom, i Champions League-uppställningen. Men om man kollar Monacos taktik så var han ganska central, han är ganska fri roll. Så att egentligen om han ska ersätta någon så är
han ju mer som Coutinho spelade i Liverpool. Att han ingår in, för de spelar väl med tre mittfältare också. Att han har på något sätt vänsterrollen men han driver in.
Men han driver, exakt. Och hela hans grej är egentligen att komma in från kanten för att liksom, tappa sin markering, komma in och operera mer centralt. Han är som bäst på små ytor centralt, han är bäst i det här kombinationsspelet. Han har fått kritik för att han inte gör tillräckligt många mål eller tillräckligt mycket poäng för att liksom kanske vara värd de pengarna det pratas om. Men han är ju just den spellirkaren liksom. Så att han är ju inte den här Mbappé-kraftfulla ytten på något sätt, utan han är ju mer Philippe Coutinho. Du ska ha liksom, utgå från en kant eller kanske till och med utgå centralt, det skulle nog gå lika bra. Och ändå ha den fria rollen och vara liksom.
Han är ju ingen Griezmann. Han är ju inte utpräglade målskytten alls. Men att han gör en del mål och assist så.
Ja, men och sen så här, ersätta Griezmann, det finns väl en tanke då kanske att men de har Diego Costa nu. Då är Diego Costa som är centrala anfallaren längst fram och så kan de ha Lemar lite bakom då. Det är väl på det sättet han ska ersätta Griezmann i så fall, inte att han ska vara en central anfallare.
Nej. Och i Sanchez fall så blir det liknande då som Coutinho, om han skulle ersätta honom, att det är en mittfältsroll som utgår ifrån vänster och rör sig in. Det är ju inte som Sanchez har spelat när han har spelat anfallare, utan där finns ju andra spelare. Så kan man väl beskriva honom.
Ja, om man då tar det här att han skulle påstås föredra Liverpool, det känns ju ganska logiskt då om man ser till att han kanske, eftersom han redan i somras var tilltänkt som en Coutinho-ersättare, så är det den typen av roll han vill ha också. Det är kanske därför han skulle föredra det framför till exempel Arsenal. Det finns väl andra skäl också kanske. Men.
Johan Eklund undrar, kommer Liverpool agera något mer på marknaden i januari för att ersätta Coutinho, eller sitter man lugna efter det fina resultatet mot City? Kommer Chan förlänga eller hamna i Juventus till sommaren? Jag tror nog inte att man kommer, om inte någonting dyker upp. Jag tror att det är precis som de sa. De kommer, om det dyker upp någon av de spelarna, de har en kort lista på spelare som Klopp är intresserad av. Han vill inte ha någon annan. Det är systemet framförallt, och det är en typ av spelare som han är intresserad av. Det är inte namnen per se liksom, utan jag tror att Thomas Lemar är en av dem. Monaco kommer inte sälja honom i januari, utan kommer sälja honom först i sommar. Då kommer man göra ett försök, sen om det blir, sen vad han väljer och vem som, ja, hur det nu blir. Jag tror att Goretzka ska vara en sån spelare på den listan. Hade inte han valt Bayern München, hade han nog kommit i januari. Så att jag tror att de spelarna som finns på den här listan inte är tillgängliga, och därför kommer ingen nu i januari.
Jag tror också det. Och så tror jag att den bra hösten de haft, även när Coutinho inte har varit med, har gjort att de inte känner det behovet kanske. Samma som jag tror att just Alexis Sanchez också sitter, eftersom City har gått så otroligt bra, så har väl de också känt att de liksom kanske inte behöver betala de pengarna för Alexis Sanchez.
Nej. Och kommer Chan förlänga eller hamna i Juventus i sommaren? Ja, det vet vi inte. Nu har han ju öppnat förhandlingar igen med Liverpool då.
Samtidigt som Juventus har öppet deklarerat nu att de verkligen vill ha honom, till skillnad från vad Allegri sa tidigare. Så att, ja, jag tror fortfarande på Juventus
i sommaren. Ja, jag tror också det. Men det blir inte nu i januari i alla fall.
Nej, så känns det.
Det har ju slagits fast i stort sett. Ta nästa fråga, den kommer från Niklas Nerby. Varför bytesaffärer sker så pass sällan som de gör? Känns som en bra lösning för både Arsenal och United. Ja, i det här fallet så får man ju säga att det är en bra lösning för både Arsenal och United. Men anledningen till varför byten så sällan sker är för att det är så mycket mer än bara två spelare som ska byta lag. Det är så invecklade affärer, så att man ska lösa två stycken samtidigt är så jävla omständigt, tror jag, att man undviker. Man vill göra en i taget för att det är tillräckligt krångligt som det är. Man skulle ju också kunna se det som att, ja, men helt enkelt bara att United köper Alexis Sanchez och sen köper Arsenal Mkhitaryan. För att de har inte så jävla mycket med varandra att göra dealerna, tror jag.
Nej, det tror inte jag heller. Jag tror inte att man gör, du måste ändå värdera dem för att se till, ja, men agentersättning och allting. Så att, ja, det tror inte jag heller. Problem just nu att det blir,
det är ju inte, inte så att Mkhitaryan kan gå in och bara ta över Sanchez sponsoravtal med liksom bilfirman som,
nej, nej, så är det ju. Nej,
men det biltillverkaren är ju snarare en bilfirmor när vi, ja. det är inte Frasses Volvo.
Nej, liksom. Nej, det är det ju inte i Upplands Väsby. Nej, men det som gör att det blir en bytesaffär om man ändå kopplar ihop dem nu är ju att Arsenal skulle inte få möjlighet att köpa Mkhitaryan om inte Manchester United skulle värvat Alexis Sanchez och tvärtom också. De hänger ju på varandra liksom. Alltså den ena måste bli av för att den andra ska kunna bli av. Så på så sätt är det en bytesaffär. Men annars, som du säger, det är ju alldeles för krångligt. Och sen ser man ju på Mino Raiolas uttalande nu också att han gillar ju inte alls att Mkhitaryan nu liksom blir en delbetalning för Alexis Sanchez. Det sänker ju Mkhitaryans status något oerhört och sådär. Han försöker nu få det till tvärtom. Och det var ju också det man sa var det största hindret i liksom kanske den senaste stora bytesaffären när Zlatan byttes mot Samuel Eto'o med Inter och Barcelona. Att Eto'o hade ju enorma problem med att acceptera att han liksom skulle vara bara en bricka. Att Barcelona bara skulle skicka iväg honom för att liksom delbetala när han spelade. Han hade ju otroliga svårigheter att komma runt det. Och det påstås väl att Mourinho var den som lyckades övertala honom till slut och gå med på det där. Att han skulle, ja, men han lovade väl till och med att om du kommer hit vinner vi Champions League och då kommer det liksom
inte
spela, ja, och då kommer det inte spela någon roll om du var en bricka eller någonting, utan du kommer vara störst då, så att det kommer vara din revansch.
Yes, Hampus Toll, eller Toll kanske man säger, skriver Newcastles uppköpskollaps.
Ja. Välkommen Mike Ashley.
Ja, verkligen. Almost like a new signing.
Ja. Men var det någon trodde att det här skulle gå smidigt?
Nej, alltså
Cashley ska ha sitt.
Ja, verkligen. Fredrik Jönsson, vi hade en sån här endagskonferens igår och Fredrik satt och surade i ett hörn hela dagen.
Yep.
Han var på väldigt dåligt humör.
Men där kan man väl se också, bara det här när hon Amanda Stavely då dök upp på St. James's, tror jag. Det var väl även det ett sätt att sätta press på Mike Ashley, för hon gjorde sig ju sedd. Det var inget snack verkligen om att hon inte skulle liksom bli igenkänd och så. Och hon vet ju att fansen är emot Mike Ashley. Det finns en stark press att han ska sälja, att hon då dyker upp där. Sen ska jag ju kritisera Fredrik Jönsson och alla Newcastle-anhängare för att de så gärna vill ha igenom den här affären. Jag förstår ju det eftersom Newcastle skulle liksom få större finansiella krafter och Mike Ashley inte är den som liksom vill bygga dem till någon fotbollsdominant.
Det är ju mer att man hatar Mike Ashley, tror jag.
Så är det ju. Sen är ju Amanda Stavely bara liksom ansiktet utåt för ytterligare en sån här ägargrupp från öst som med liksom tveksamma mänskliga rättigheter i grunden och väldigt tveksamma motiv till att göra det här och allting. Så att det är ju en fruktansvärd ny ägare att få, om man ser det rent moraliskt. Så det tycker jag faktiskt man ska framhålla. Det är inte det här att hon oproblematiskt kommer in en massa miljarder, så är det ju inte på något sätt. Och där, det gillar jag ändå Mike Ashley som den gamla tidens ägare. Han har sin liksom Sports Direct, han har sin sportfirma och han är från bygden och han vill ha sin fotbollsklubb och leka, men han vill stå där och dricka bärs på läktaren. Jag gillar Mike Ashley, det är fler som ägare.
Han är ju en patron verkligen.
Han är ju det, så att, vad fan. Och han har inte råd med att klubben ska gå massa förlust. Han har inte råd att pumpa in hur mycket pengar som helst. Till viss del har han ju, men jag förstår att han inte vill göra det. Men det är ju så fotbollsklubbar ska drivas.
Jag älskar ju den här rapporteringen, eller det som kom fram då, om det här mötet som de ska ha haft med en middag där Amanda Stavely då inte ska ha ätit, utan Mike Ashley däremot skulle ha suttit och vräkt i sig typ tre rätter, så hon bara sitter och pratar med honom. Och jag vet inte, det bara ger mig en sån bild i huvudet av Mike Ashley som sitter och vevar i sig svindyr liksom Michelin stjärnemat liksom.
Hon betalar, han vet att han har någonting hon vill ha.
Ja. Och hon inte äter överhuvudtaget. Det är bara någonting mer som är ja, det tilltalar
mig. Så det känns ju inte som det Michelin. Han känns ju mer som den där Trump går in på den svindyra krogen där hans favoriträtt är biff med ketchup. Det är liksom det är på den nivån man tänker att han är.
Han käkar ju någon sorts jävla paj.
Han får inte in en liten Hollywood-sallad där, utan det är någonting som väger. Om du lyfter tallriken så är maten tung.
Ja, nej, men han äter ju paj med brown liksom. Det är ju...
Ja, och någon gravy.
Vi har fått
han äter med sked, tror jag. Tror inte det.
Med spade.
Med spade här, tror jag. Ja.
Martin Nilsson skriver
visst har han servetten så här som en haklapp också.
Ja, det har han. Ja, givetvis. Ja.
Du vill gå vidare och här märker jag, men
han,
kan
han har
det
som servett men lyckas ändå spilla på skjortan.
Ja, så är det definitivt. Ja.
Martin Nilsson skriver Alban Lafont till Arsenal, hur rätt vore inte det? Och jo, de behöver ju en värvad målvakt. Det är Peter Cech har ju sett sina bästa år, så att varför inte då, va?
Ja, så är det väl. Lafont har man väl länge, han känns som den här typen av FM-sensation som man liksom har ett gott öga för av den anledningen. Och jag är ju svag för den typen av spelare. Ja,
ni FM-killar har väl bättre koll på dem, tror jag. Men det är ju definitivt en...
FM-människor skulle jag vilja säga. Det finns inget könsbundet med FM här. Det är en brett intresse.
Jag vet inte. Jag tror
brett
det är
intresse.
Rätt mycket killar. Jimmy Bengtsson har skrivit nej, nu fick jag inte med hans fråga.
Han fick med sitt namn i alla fall.
Ja, jag lyckades bara få med. Hej Jimmy, säger vi. Fredrik Olsson skriver: kan Griezmann till Barça bli av i januari i alla fall?
Ja, Di Marzio har ju kommit med nya uppgifter idag. Man gillar Di Marzio och han har mycket rätt om Italien. Men jag är återigen tveksam nere i de här stora svingarna han tar på internationella affärer som inte har en italiensk koppling. Han påstår att utköpsklausulen ligger på 1 miljard kronor nu, men att det blir 2 miljarder kronor i sommar, Antoine Griezmanns. Och jag är svårt att se att han skulle vara billigare i januari. Atletico Madrid har den typen av avtal skrivet med honom. Det känns väldigt, väldigt konstigt bara. Så att jag vet inte om det stämmer. I så fall känns det som Barcelona borde ha agerat redan nu. Så vet man inte hur mycket köputrymme de har efter Coutinho. Men det här att, liksom, att det var Griezmann eller Coutinho, det köper jag inte riktigt. Det känns snarare som det var Coutinho först och Griezmann sen. Så att jag tror det känns fortfarande som om han kommer flytta i sommar. Han har ju fått det löftet av Atletico. Och det känns som Barcelona kommer hugga honom då.
Ja. Joel Skogmalm skriver: Siri till City. Känns som en gubbe som det inte pratar så mycket om i detta fönster.
Jävlar, har du pratat om honom somras?
Ja, och det var ju för att det dök upp Barca-intresset där och fler klubbar. Liksom. Jag vet inte, det var nog en flitig agent. Ja, det var den känslan man fick. Var ju väldigt bra där i Nice. När Nice också var väldigt bra, ja. Under en period, jag vet inte, jag har sett Nice väldigt lite den här säsongen, så jag har inte koll på om man har varit lika bra nu som man var i slutet på förra säsongen. Men det är klart att det är en spelartyp, en lite lik, vad ska man säga, en Kanté i Chelsea eller en Naby Keita då i Leipzig.
En populär spelartyp nu för tiden.
En populär spelartyp, en defensiv mittfältare som kan mer, som kan också transportera boll och avsluta lite grann och delta i spelet. En box-to-box som utgår lite djupare ifrån. Och det är absolut en spelartyp som jag skulle kunna se City förstärka med. Nu har de ju Fernandinho på den positionen som jag har gjort det väldigt, väldigt bra den här säsongen. Men bakom honom så ser det ju lite tunnare ut. Det är klart det finns en Gundogan som kan spela där. Men han vill ju när han kan spela. Men han vill ju gärna ha Fernandinho på planen då, ja. Även när Gundogan spelar. Så att, det är klart att bakom Fernandinho så ser det lite tunt ut. Så varför inte en serie om Pep skulle gilla den gubben. Nej, men du Patrik, det var faktiskt vad vi hade att erbjuda den här torsdagen.
Tack för frågorna, ska vi undersöka. Vi är väldigt tacksamma varje gång för att ni hjälper oss så himla mycket med det här.
Det är skönt att ni är med och gör den här podden tillsammans med oss, för så är det verkligen. Tack för att ni har lyssnat. Tack Patrik för att du är här. Vi hörs snart igen.
No eggs, no hummus.
Let me get clear.